Gratulerar på födelsedagen, Micke.
Tack.
Har du någon gång på din födelsedag spelat in en podd?
Faktiskt aldrig.
Då tycker jag faktiskt att vi gör det nu.
Musikrådet episod 8 den 8 juli, så passande, och i vanlig ordning så ska jag som heter Micke Mjörnberg och den passionerade östgöten Ricke Holmqvist prata om musik som betyder något, musik som är dålig, musik som uppger känslor. Och känslor har det varit ganska mycket om den senaste veckan, så Ricke, vad har du lyssnat på?
Ja, hej och grattis på födelsedagen, Micke, idag. Jag har lyssnat på ett band som heter Trinidad. Trinidad.
Som i det afrikanska landet. Trinidad. Precis. And Tobago.
Precis, som spelar lite afrikan. Nej, det är två emigrerade svenskar som har flyttat väst till Norge. Och de har släppt en låt som passande nog heter Oslo på speed.
Just det. Mm. Som är bandnamnet en ordvits, tror du?
Trinidad. Ja, oh, kanske. Trinidad. Alltså, de heter ju Martin Svensson och Linus Hjellström. Så jag tror ingen av dem är från Trinidad. Tobago.
Nej, nej.
Jag tror inte det. Jag kan ha fel.
Alltså, jag tror inte underliggande det. Saker har ju hänt. Men, ja.
Faktiskt. De beskriver själva låten som ett Manchester som möter ett sent 80-tals Manchester som möter Stockholm ett tidigt 90-tal fast på en sunkig bar med dyr dryck i Oslo 2020.
Det låter ju som en alldeles fantastisk inramning, ja, för musik.
Och de skickade den här låten på ett DM på Instagram och jävlar, den knockade mig direkt faktiskt. Jag ska inte säga att det är en felfri poplåt, för det är det inte. Det skaver lite och det är lite surt här och var. Men oj, jag kunde inte sluta lyssna på låten dagarna där. För att det är så snyggt. Det kommer in en liten The Cure-gitarr där. Det kommer in en liten annan referens där, lite snyggt. Så nej, den har jag lyssnat på kanske lite för många gånger den här veckan.
Ja, då har du inte haft tid att lyssna på något annat, för den är ju sjukt lång också.
Det är en den är sjukt lång.
Men den är ju så här 7 minuter eller något.
Ja, och sista 3 minuterna är bara ett gitarr-epos som är så vackert. Så nej, nu ska jag inte överdriva. Men ja, jag kan hålla med om att man kanske kan trimma bort någon minut här och där. Men nej, en fantastiskt bra låt som har gått flera varv här hemma, måste jag säga. Och som sagt, jag har faktiskt haft tid att lyssna på annat. Jag har förflyttat mig till 2004. Då kanske den absolut finaste skivan någonsin släpptes i det här landet.
Uff, det var inga små ord.
Nej, jag vet.
Är det och nu du ska prata om Peter LeMarc eller Kent?
Inte just idag. Nu ska vi prata om ett band som jag säger heter, för de finns fortfarande, fast det har varit väldigt tyst om dem i en lång tid. Peggy Lejonhjärta.
Ja, Östergötland.
Östergötland från Kisa. 2004 släppte de en platta som heter Viskningar och rop.
Just det.
Tyvärr, mina damer och herrar och älskade lyssnare, så kommer ni inte kunna höra den på Musikrådets spellista. För den finns inte på Spotify tyvärr. Men den finns på YouTube. Alla spår finns på YouTube. Och där har det spelats väldigt, väldigt mycket den här veckan. Och framförallt den vackraste av vackra låtar som heter Förlorare. Som jag rekommenderar alla att klicka in er på bums. Ja, vilken jävla skiva det är. Alltså, Viskningar och rop. Den är fantastisk.
Men varför försvann de sen? För de liksom existerade väl bara under, i alla fall i allmänhetens ljus så att säga, under en ganska kort period.
Ja, men Jag vet ju den här historien egentligen, men jag tror att de skulle börja spela in, de har material till en ny skiva och jag tror de började spela in och så drog det ut på tiden och så var det någon som gjorde annat och så flyttade någon och så, lite så som det är med band och tiden och familjer och sådana grejer. Så jag tror liksom att det bara rann ut i sanden.
Timingen måste stämma.
Jo, men material till ny skiva finns och jag har enligt väldigt, väldigt säkra källor fått höra att den kan snart kanske släppas på Spotify, Viskningar och rop. Så då kan hela världen lyssna på den där också.
Då är Peggy Leinhjärta inget U-band längre då, för att det är inte förrän man finns på Spotify som man finns, tyvärr, nu för tiden.
Nej, precis.
Alltså, i så som musikklimatet ser ut idag.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Nej, förhoppningsvis så kommer den snart att finnas. Det var vad jag har lyssnat på denna veckan. Så då undrar jag såklart, vad har Micke Mjörnberg lyssnat på?
Vi börjar bakifrån med det tristaste och så jobbar vi oss framåt till det riktigt roliga, kan vi säga.
Det låter jättebra, tycker jag.
Jag gjorde ett försök bra med den här nya singeln från Daniel Adams Ray och Miriam Bryant. Avundsjuk på regnet.
Just det.
Som de släppte här i veckan. Och nej, det lät roligare på pappret än vad det var i verkligheten. Jag tyckte mest att det lät så här daterat. Det lät liksom som det lät när Adams Ray och Lindros och alla släppte sina första plattor, soloplattor där liksom.
Ja, just det. Just
10-15 år sedan eller när det var. Liksom, ja. Lite daterat, tycker jag. Så där. Det var, kändes inte som 2020 riktigt.
Nej, jag lyssnade på någon gång, men som sagt, det var jag bara en så här axelryckning. Ja, okay.
Ja, jag tyckte inte de tog tillvara på Bryants spetsegenskaper heller. Det hade kunnat liksom vara vilken sångerska som helst på något sätt. Det var inte, hon lyftes inte fram så att det lyfte låten på det sättet som det hade kunnat göras med den rösten
sant,
hon
förstår,
har.
Jag förstår vad du menar.
Så det var väl inte så spännande. Sen har jag liksom gått tillbaka och återupptäckt Jonas Schwartz en hel del den här veckan. Det är ju då en popherre som, han har väl aldrig breakat riktigt, men han har gjort fantastiskt många fina låtar. Bland annat Nobody If I Close My Eyes, I'm No Different. Han började som lite mer skramlig poprock med gitarr och har sen längs vägen genom diskografin gått över till något mer elektroniskt. Väldigt mycket känsla och en ganska säregen sångröst också. Att jag började lyssna på honom, det liksom kom via att vi lyssnade på Albin Lee Melda och hans lite bräkiga sång, och så associationen gick vidare till Jonas Schwartz, och så på den vägen var det.
Som den gör,
ja,
ibland.
Precis. Så jag har lyssnat mycket på honom. Sen läste jag på Instagram också att han har flyttat till Bandhagen, så att vi är väl praktiskt taget nästan grannar numera då. En lustig liten detalj.
Ja. Det är du, Jonas och Robert Hurula.
Ja, och Melda bor väl i Rågsved också, så att det börjar bli ett litet kluster. Saknas bara Tåström ska flytta tillbaka.
Åh, herregud, fan. Det är klart ni ska starta ett band.
Ja!
Det är klart ni ska. Nej, men Jonas, den If I Close My Eyes, den är ju fan, så bra den är. Alltså.
Ja, det är en fantastisk låt.
Det är en sån låt man ständigt kan komma tillbaka till.
Verkligen.
Grym.
Och sen kommer vi till det allra roligaste av allt, nämligen i slutet på juli så släpps ett split-album mellan NoFX, gamla skatepunkbandet, och Frank Turner, som väl är mer en brittisk, jäkligt punkig, akustisk singer-songwriter i brist på bättre ord, får man väl säga.
Pubrockare.
Ja, lite så. De släpper ett splitalbum som heter West Coast vs. Wessex, och där tar de kort och gott 5 låtar från varandra och tolkar dem, vilket ju är rätt festligt. Det är mer sånt som görs på split-EP och sånt annars, men nu gör de ett helt album, tar 5 låtar var, och några av de här låtarna har ju kommit ut nu då. NoFX gör Thatcher Fuck the Kids av Frank Turner, en i grunden halvtråkig trubadurvisa som blir till glad ska-punk. Det är väl lite kul, men inte så jättespännande. Fat Mike låter ju bara supertrött liksom, på något sätt. Och sen har Frank Turner tolkat Bob, som väl är en ordinär skatepunkdänga i grunden, som blir en ganska ordinär tolkning. Den kan man både ha och missa. Men sen kommer vi då till den tredje låten som har kommit ut från den här plattan som singel redan. Och då är det ju då alltså Frank Turner tolkar Falling in Love, som är sista spåret från So Long and Thanks for All the Shoes från 1997, NoFX-platta.
Mm.
Och de som har hört den vet ju att det är en ganska snabb, snärtig skatepunk-dänga med lite halvdana körer. Det är väl en helt okej låt liksom, men inget speciellt. Men när den hamnar i händerna på Frank Turner så blir det ju magi. Alltså, vi pratade om covers som är bättre än originalet i något avsnitt för några veckor sedan. Och här har vi nästan det ultimata exemplet då, skulle jag säga. För att han gör ju om den här skatepunk-låten till någon sorts mörk, fullständigt fantastisk domedagsserenad. Där texten också kommer fram. Alla känner ju NoFX, det är ju liksom prutthumor och jävligt tramsigt liksom. Och,
precis.
Och det här är ju en allvarlig låt. Den handlar liksom om ett kärlekspar som sitter på ett flygplan som är på väg mot att krascha. Och konstaterar att vi kommer dö nu, men vår kärlek kommer leva vidare, ungefär. Falling in love, alltså ordvits, deluxe typisk NoFX. Men man lägger liksom inte märke till texten i skatepunk-låten, men när Frank Turner tolkar den som en mörk domedagsvisa nu, så kommer ju texten fram och blir extremt drabbande också. Så den är ju helt, helt fantastisk.
Originalet var ju alltså väldigt, väldigt NoFX.
Ja, ja.
Det är ju en sån där som en i mängden bara. Men som sagt, i den nya versionen blir den ju, det blir ju en jättefin låt.
Fantastiskt. Det är en helt annan låt liksom.
Ja, verkligen, verkligen. Så det var den hade vi gjort det här coveravsnittet nu, så hade den ju absolut passat in i cover som är bättre än originalet.
Verkligen. Och men sen får vi väl se hur resten av plattan låter när den kommer i slutet på juli där. Men jag är väldigt spänd. Efter den här tolkningen så är jag ju väldigt spänd på att höra fler av Frank Turners tolkningar.
Ja, undrar om det är någon, om man vågar 2020 göra låten Don't Call Me White.
Tveksamt, va?
Ytterst tveksamt. Nej, den är ju bra som den är, den låten. Den ska man inte röra.
Nej. En låt som man uppenbarligen ska röra, om vi kastar oss vidare till något helt annat. Rock'n'Roll Queen, stora hitten från The Subways, brittiska bandet. Deras debut firar ju 15 år i år, tydligen. Young for Eternity, det var en rätt bra platta.
Den var riktigt bra, kom jag ihåg.
Den och Maximo Parks A Certain Trigger kom ungefär samtidigt. De lyssnade jag väldigt mycket på då för 15 år sedan, var det uppenbarligen. Man börjar bli gammal.
Rock'n'Roll Queen har snurrats en hel del, så kan jag säga.
Ja, men de fick avbryta sin turné på grund av corona, och sen har de väl suttit i, de bor på olika ställen, någon i Frankrike och två i England, fast i olika städer tror jag, och haft tråkigt, och kom på den briljanta idén att men vi spelar in Rock'n'Roll Queen igen, och sen sjunger vi den på 20 olika språk. Det är det sjukaste. Subways har alltså släppt Rock'n'Roll Queen, en platta med 20 låtar där de sjunger tredje versen på, ja, det är samma låt 20 gånger, fast tredje versen utbytt, fast till olika språk. Han brukar väl sjunga det live, antar jag, tror jag, när de är ute, så har de gjort en platta.
Okej. Alltså, vi har ju, jag kan bara läsa igenom lite snabbt här. Vi har vitrysk version, vi har belgisk version, bulgarisk version, tjeckisk version, fransk version, tysk version, grekisk version, ungersk version, italiensk version. Och det var bara några av alla versionerna på plattan.
Ja, men jag tycker du glömde den ukrainska versionen. Den är fin. Eller den japanska. Det är,
ja, än så länge så är nog den ungerska min favorit faktiskt. Men jag kanske hittar någon ny favorit.
Nej, den polska eller den tjeckiska. De jävligt bra sväng i dem ändå.
Ja, men det är bra. Jag trodde först att det skulle vara... när du skickade det här till mig. Då trodde jag att de har gjort om låten. Så att den franska versionen är lite mer, det är lite, förstår du, att man gör det som det är landet.
Sound som landet liksom.
Ja, men då tänker jag franskt, det kanske är lite dragspel eller lite så. Och den tyska är i marschtakt.
Det hade varit roligare.
Ja, och sen när jag lyssnade igenom första spåret så bara, vad fan, det här är ju samma. Spola lite, ja, där sjunger den. Jaha, så de, ja, det här är ju ett typexempel på ett band som har alldeles, alldeles för mycket fritid.
Corona.
Ja, det är ju en jättekul grej.
Alltså, det är ju, det är ju roligare på pappret än vad det blev i liksom utförande.
Ja, men ja, all heder om de gör något konstruktivt med sin karantäntid.
Ja, absolut. Vi håller oss kvar i England, så är de ju arga nu, musikanterna. De har ett stort upprop där det är en väldigt massa kända artister som har skrivit på och kräver att staten ska gå in med massa pengar för att rädda det brittiska musikundret. Lite som diskussionen i Sverige kanske, men vad får du för spontana känslor när du liksom läser om det där?
Precis egentligen som här hemma, att de har ju egentligen, så har ju brittiska artister drabbats hårdare i och med att de har ju haft sån här, de har ju varit inlåsta. Och det har ju inte riktigt varit så tuffa restriktioner här i Sverige under den här pandemin. Så de har ju verkligen haft ett inkomstbortfall, engelska artister. Samtidigt så såg jag ju en bild på vilka det var som skrek högst, så att säga. Det var ju inga som direkt behöver söka A-kassa.
Nej.
Det var ju mannen, myten, legenden Liam Gallagher som stod där.
Ja.
Och jag tror ju att han har både, jag tror han trumfar både Jill Johnson och Petter vad gäller pengar på banken.
Det vore väl lite märkligt annars. Ja. I och för sig, folk har väl gjort dåliga investeringar genom sin tid, men...
Ja, det är sant i och för sig. Men jag tror ändå att han har så han klarar sig. Så jag tror egentligen inte att det gäller han så mycket. Men som sagt, bakom varje Liam Gallagher eller Florence Welch så är det ju tusen andra som kämpar. Som verkligen kämpar och har ett inkomstbortfall som verkligen har drabbat.
Ja, det var väl 1500 artister som hade skrivit under det där uppropet.
Ja.
Och ett av argumenten är väl att musikscenen har betytt så mycket för England, eller Storbritannien i det stora hela, och är så inflytelserik i hela världen att staten borde skjuta till. Och det kan man ju tycka. Överhuvudtaget så är ju musik och kultur någonting som alltid får väldigt, väldigt lite statligt stöd i förhållande till hur viktigt det faktiskt är för länders befolkningar. Det gäller ju inte bara Storbritannien, det gäller ju, kan ju titta var som helst egentligen, ja, även i Sverige.
Ja, ja.
Men det blir lite dubbelt det här, för att samtidigt så är ju hela musikbranschen, hela musikvärlden i alla fall, är ju egentligen formad utifrån underdog-positionen. Det är do it yourself, och det är majoriteten av alla band som finns går back på att spela, men spelar för kärleken till musiken och passionen, ja, och man slår sig uppåt, och det är så många av de stora har kommit fram. Att ropa efter bidrag, det är klart att staten ska skjuta till pengar för att rädda något så bra, men det blir ändå lite dubbelt, ja, för att bidragsburen konst är ju ganska trött och tandlös konst.
Ja, och alltså om man ser hur musikindustrin funkar egentligen och hur pass många personer som är involverade i musikindustrin och faktiskt egentligen hur pass några som faktiskt tjänar ordentligt med pengar på den, så är ju det här ganska konstigt att det helt plötsligt är så många som kräver så mycket.
Ja, ja, men och risken med den här typen av, när man, det såg vi ju i Sverige med Sveriges bidrag, vilka som fick pengarna. Alltså, ja, när stat skjuter till pengar så blir det ju oftast mainstream-skit som redan har välbeställt där mycket av pengarna landar. Alltså, skjuter man till massa pengar, ja, det kommer ju inte bli de här snuskiga punkbanden i någon källare i Sheffield som får de där pengarna, utan det kanske snarare är någon söt, ja, pojke med backslick som plockas fram i ett idolprogram. Även liksom,
ja.
Sånt där stöd kommer, ja, ju, det kommer ju inte gynna en bredd av kultur, det kommer ju bli den här smala mainstream-tröket som gynnas av bidrag, skulle jag tro.
Ja, men tyvärr är det nog så. Och jag vet inte exakt hur den här processen går till, men Oftast brukar det vara den som skriker högst får mest.
Eller som liksom, har störst muskler för att kunna göra ansökningen på rätt sätt.
Ja, men liksom. Precis. Om man har rätt folk bakom sig och lite så som i fallet med Benjamin Ingrosso nu. Att hans folk söker åt honom. Och jag menar som du säger, de här punkarna i källan, de har ju inte riktigt den hjälpen.
Nej. Och sen,
som folk som har ett helt management crew bakom sig.
Nej. Sen kanske om några stora drakar går omkull så kommer det några i deras ställe, så det kan ju vara utvecklande för en musikscen också. De kommer det såna här pengar, och det är väl lite det britterna skriker efter också. Man får väl hoppas att det fördelas i systemet, för att de som behöver det mest kanske inte är musikerna heller. Det kan ju vara de här bosse som hyr ut sitt PA till den lokala klubben som plötsligt inte har några spelningar att hyra ut till, eller ja, busschauffören, ju... de är ju en lika stor del av musikbranschen de. Så att det är ju de som behöver pengar mer.
De som har fallit i ganska stor skugga. För jag menar, man tänker på en konsert, ja, självklart bandet spelar ju den självklara huvudrollen, absolut. Men hur många människor det är som inte syns på samma sätt, men ändå som är livsviktiga för att den här spelningen ska bli till. De har ju fallit helt i glömska i den här diskussionen. Mm. Kanske just för att de inte har den där rösten eller media, chans till mediautrymme. Så det är ju jättesynd. Det är ju dem det här ska handla om mest, tycker jag, för att artisterna klarar sig alltid.
Ja.
De har det i sig på något sätt, den här överlevnadsinstinkten, och de är vana vid att struggla framför 10 pers på en sunkig bar någonstans. Det är ändå en spelning för dem.
Ja. Vi hoppas att den brittiska regeringen skjuter till pengar till den brittiska musiken, men samtidigt så tror vi väl att deras extremt bra och extremt viktiga scen, ska man ju säga också, men att den kommer nog överleva i alla fall.
Ja, det är, på något sätt så gör den alltid det.
Men apropå spelningar, så du glodde väl på något i helgen, va?
Jag spenderade min 4th of July med att kolla på Backyard Babies från KB i Malmö.
De har haft rätt mycket bra på KB. Det har varit Sounds och det har varit Jonossi och Backyard nu då.
Ja, jag tror att de har en ganska så proffsig produktion där, vilket jag tror att folk vill spela där.
Mm.
Man vet att ljudet blir bra och man vet att det funkar, och så att det inte blir en sån här Les Big Bird
debatt. Fadäsen, ja. Men hur var Backyard då?
Jag tyckte att det var ändå helt okej. Okay. Backyard Babies är ju ett band som de gör ju ingenting halvdant.
Nej.
Utan det är ju plattan i mattan och så kör vi. Och det här var ju absolut inget undantag. Men man märker ju, jag tänkte på det här, vi pratade om Jonossi också, hur pass mycket samspel det är mellan band och publik.
Mm.
Hur mycket man behöver varann. Att ett band lyfts ju något så enormt av en publik.
Ja.
För det var verkligen någonting som fattades.
Det blir lite tramsigt när Dregen står och poserar framför ett tomt dansgolv.
Ja, men precis. Men ändå så tycker jag att de gjorde det helt okej. Okay. Det var lite så greatest hits-spelning. De körde hitsen blandat med lite något gammalt örhänge. Det var helt okej. Okay. Jag tycker Nicke Borg har tappat lite i sin röst faktiskt, vilket är väldigt synd.
Ja.
Han har tappat det här lite raspet. Ungefär som när James Hetfield hade ju en period där när han visste inte riktigt hur han skulle sjunga.
Ja.
Men innan han hittade det här liksom nya, kanske lite renare sättet att sjunga, så lät det ju väldigt surt några gånger. Och det är lite så Nicke Borg är i nu.
Ja.
Han kan inte sjunga på det här liksom punk rispet som han har.
Nej.
Så då försöker han sjunga lite renare, och vissa låtar passar verkligen inte med det, men det var ändå en helt okej spelning, tycker jag. Dregen körde som han brukar göra, och det var tajt och det var rockigt och det var svängigt och det var lite småkul.
Hade de här rökpuffarna i stjärten som de brukar ha?
Jajamensan, det hade de.
Det är det bästa med Backyard Babies.
Ja, och ja, det var ju ganska kul för att Dregen skulle köra något solo som han helt fuckade upp, och då var det på grund av att han såg inget för han hade en massa rök i. Så ja, man får väl lida lite för konsten då, få lite rök i ögonen.
Ja, ja, man får ju offra sig för att det ska se snyggt ut.
Ja, ja, ja.
The look är lika mycket som the sound.
Ja, men så är det. Nej, men det var en liten små rolig spelning faktiskt. Ja, det var kul.
Mm. Såg du för övrigt att en annan jäkligt cool rockstjärna hoppar av sitt band?
Jag såg det. Kanske den coolaste rockstjärna vi har i det här landet, tror jag.
Garanterat den coolaste, skulle jag säga.
Ja. Jonna Lövgren
lämnar Las Vegas. Det kom väl ut i juni någon gång, antar jag. Men jag såg att hon själv gick ut på Instagram nu för några dagar sedan och skrev lite om det där.
Ja, nej, jag såg det. Och det är ju jättesynd. Men man kan ju kanske förstå nu med att hon inte kan repa med bandet och allt sånt. Så det är klart att det försvårar. Men ja, jag tror inte att Jonna direkt behöver springa ner till Arbetsförmedlingen.
Nej, jag tycker att det är rätt sjukt det där faktiskt. För att jag kommer ihåg när hon började, eller jag vet inte om hon började, men när hon började synas i alla fall med svenska artister som Session Trummis, som spelade med Hurula och sådär. När kan det här ha varit? 2014?
Ja, kan det ha varit? 13?
Ja, där borta någonstans. Jag vet inte. Det är rätt irrelevant vad det var för årtal. Men just det att man liksom reagerade på det här. Wow, alltså Hurula har med sig trummisen från Las Vegas. Stort liksom, riktigt stort. Och nu när hon lämnar Las Vegas så skriver ju de själva på sina sociala medier: "She is one of the best drummers in the world, which makes her so in demand, and that's not going to change." Och helt, alltså helt plötsligt är det hon som är större än Las Vegas på något sätt. Så att skaplig resa. Väldigt välförtjänt. Så grym trummis och grymt cool rockstjärna överhuvudtaget.
Ja. Nej, hon egentligen så kan jag säga att det var hon som fick mig att fatta hur viktig trummisen är. När jag såg henne med Hurula då första gången.
Ja.
Först bara själva uppenbarelsen. Hon satt med solglasögonen på sig. Bara det, 1-0.
Ja, ja. Det är ju... solglasögon kan ju aldrig bli fel.
Nej. Och sen sättet att spela, energin, jävlar så mäktigt. Så ja, jag förstår ju, hon är ju som klippt och skuren för Las Vegas.
Ja, hon är väl som klippt och skuren för alla band med lite driv i. Jag menar, det är ju ingen slump att hon har ju turnerat med Winnerbäck några svängar till exempel.
Ja.
Och det så på storbildsskärmarna i samband med de konserterna, det är nästan så att de visar henne lika mycket som honom. Liksom. Ja. Så... ingen som har sett henne spela live har ju gått obemärkt förbi, om man säger så.
Nej, det gör det inte. Det gör det inte, för även om hon är placerad längst bak så är hon så självklar på något sätt.
Ja.
Nej, hon är grym. Hon är grym. Hon förtjänar all beröm och all heder i hela den här världen, tycker jag. Och
frågan är vad det blir nu då. Det blir väl förmodligen, det är svårt att säga att hon går vidare till något annat band, utan det blir väl session-gig för stora artister, tänker jag. Men är det kanske dags att kasta oss på den stora hemläxan då?
Oj, hunden åt min.
Aj då, ja, men då slutar vi nu då. Går jag och käkar lite tårta istället.
Precis. Nej, det är klart vi ska diskutera skivcirkel.
Skivcirkeln! Ja, Nicole Sabonier, Must Exist, 2014. Ditt val. Och det här är ju faktiskt första skivcirkeln, tror jag, där vi har en skiva som vi båda två lyssnade ganska mycket på när den kom. Så att det är ju inte det här motsatsförhållandet nu, att den ena vet mycket mer än den andra om
Nej, plattan. Det är inte helt ny mark direkt.
Men jag vill sätta press på dig här innan vi diskuterar den här plattan för att se om du fortfarande håller fast vid det här. För när du recenserade hennes nästkommande platta, Miman, på Drevet, så skrev du om Must Exist: "Jag räknar den som en av de bästa debuterna någonsin som släppts i det här landet." Det är inte små ord. Och då är frågan,
Nej, det är
den fortfarande det?
Efter viskningar och rop. Nej, ja, men det är faktiskt det tycker jag. Om man ser lite vart hon kom ifrån.
Ja.
Som vi pratade om förra veckan, det här med att hon var med i något talangprogram.
Med Ola Salo, det hade jag fullständigt förträngt.
The Voice tror jag det hette rent av, i alla fall.
The Voice Sweden.
Ja, om man går därifrån då och ser till hur första skivan låter, hur den liksom utvecklades och allt det här. Och sen så jämför man med andra Idol till exempel och allt det här vad det nu har hetat. Det soundet på skivan, det står ut över allt annat. Men ja, så ja, jag står fast, absolut.
Det är ett väldigt är klart, eget sound.
Det är ju verkligen det. Och hon tar det här brittiska 70-80-tals gotten och så lägger hon in lite nytt, lite elektroniskt, och det är en väldigt mörk skiva, men ändå så är det en sån här skiva som du kan stå och dansa till i timmar.
Ja, hon hittar liksom den där berömda balansen mitt emellan där på något sätt.
Ja.
Jag har skrivit liksom, jag bara lyssnade, drog igenom den en gång för att skaffa mig en övergripande bild innan jag började lyssna lite noggrannare. Jag skriver dramatiskt, drabbande, nästan lite hotfullt.
Ja, jo, men det är väldigt mörkt på vissa ställen. Men som sagt, det är ju en jättesvår balansgång det här till att bli för mörkt.
Ja, det blir det ju inte.
Jag tycker hon håller sig på rätt sida hela tiden.
Unseen footage from a forthcoming funeral hette första singeln då.
Det tror jag att den gjorde.
Det säger ju ganska mycket om att det inte är någon klang och ljus och födelsedagspartaj platta.
Nej, så är det ju. Men jag tycker nästan att man hör Niklas Stenemo väldigt mycket på den här skivan.
Det gör man, absolut. Det finns tydliga referenser till Kite. Även om det är helt olika genres, så är ju liksom sättet att angripa musiken ganska lika.
Ja, och jag vet att när jag intervjuade Kite för Drevet så var det att men vi kan hålla på och jobba med en låt, men vi kommer ingenstans med den. Men det kanske kan funka för Nicole. Så att det var ju lite så också, att det fanns en jättetydlig brygga på den tiden, ska jag säga.
Mm.
Ja.
Men den stora hitten kan man väl säga, men den som gjorde att det släppte, för den här Funeral-låten kom väl först, den är ju jävligt vågad att släppa som singel, för den är ju rätt stökig och svår. Ja. Men sen när det riktigt släppte var väl Conquer and Suffer, va?
Jag vet inte riktigt vilken ordning singlarna kom i, men ja, det kan ha varit det. Men när jag upptäckte henne var i alla fall med Windy's Life.
Mm.
Det var då jag, wow, vad är det här för något? Det här var bra. Men jag tycker den här svinigt bra. Du vet att vi såg henne 2014, va?
Ja, jag såg henne på Popagandafestivalen, vet jag.
Ja, men vi såg henne i Norrköping.
Gjorde vi? På... Mm.
Vad heter det då? Knickedick tror jag det heter, va?
Just jävlar, på bakgården. Med,
ja, med Amazon som förband.
Så var det, ja. Ja, jag har förträngt.
Mm. Ja, det var riktigt, riktigt bra också. Men som sagt, då hade hon ju bara den här skivan som hon turnerade med.
Mm.
Det var svinigt bra, kommer
jag ihåg. Och jag kan ju tycka att som skiva betraktad så är den kanske lite jämntjock. Det är en extremt cool debut, men lyssnar man många gånger så blir det lite väl mycket. Den är ganska många låtar och lite samma stuk sådär liksom. Men lyfter man ut en låt och stoppar in den i ett helt annat sammanhang, då blir man ju knockad vilken låt från plattan den är. Det är liksom sådär bara bang, vad fan hände? Wow.
Ja, men liksom, precis.
Så att det är ju små guldkorn allihopa här egentligen, låtarna.
Jag förstår vad du menar, att det blir ganska mycket melankoli om man drar igenom låtan eller skivan flera gånger.
Ja.
Då blir det en ganska mörk cementklump till slut. Men precis som du säger, om man plockar ut bara så där, då alltså alla låtar är ju självklara singlar egentligen.
Ja, faktiskt.
Bruno har någon säregen känsla för det här, och jag vet inte om det kanske är där Stenemo och Ola Salo kommer in, just det här med melodierna och allting, att de sätter sig ju direkt.
Får jag skapa ett hjärnspöke för dig?
Ja.
Jag upptäckte det inte själv, var min sambo när jag pluggade här som påpekade, just vi pratade om det här med Ola Salos inblandning och sådär, att just Conqueror Suffer och The Arcs Clamor for Glamour låter inte helt lika, men det finns ändå någon form av om man börjar tänka på det så blir det svårt att inte fastna i det. Så nu har jag förstört den låten för dig.
Ja, det var bra. Men tur att hon har andra då.
Ja, precis.
Är det någon låt du känner att du kan plocka ut som starkast lysande?
Ja, två stycken. Två som är överlägsna de andra. Även om det är en väldigt bra helhet så är det två som är helt överlägsna.
Jag är beredd.
Haters Don't Dance.
Fantastisk.
Den här Tarantino-gitarren som kommer in och kör. Och kitesången. Skriksången. Ja. Den är ju så fantastiskt bra, den låten. Och sen skulle jag ju säga att So This Is It. År 2014 när jag satt ihop bästa låtarna från det året, så hade jag den som tvåa på listan faktiskt. Det var bara Blau Zuns Promises of No Man's Land som var bättre det året. Sjukt bra låt.
Ja, den är fantastiskt bra. Mina två skulle jag ändå säga är A Place to Hide.
Ja, okej. Okay.
Som är, grym. Och den kanske lite otippade bonusspåret I Surrender.
Ja, den är riktigt bra också.
För den, jag såg ju faktiskt Nicole här i våras. Jag har varit på livespelning i år. Och då avslutade hon med den I Surrender. Som någon slags febrig goth-disco-låt. Så den har seglat upp nu till att bli någon sån här... Wow, jag hittade den igen.
Ja, alltså, var den med på albumet från första början? Eller har den släppts typ på singel och sen kommit till som bonusspår när allt har hamnat på Spotify?
Jättebra fråga. Jag har vinylen där nere, men orkar inte springa ner och kolla. det känns som att den borde vara med på originalskivan.
Ja, den är ju så synonym med henne, så att den har ju varit med alltid. Liksom.
Ja, faktiskt.
Den måste ju varit med i repertoaren redan från början.
Ja, men, jo, men det lär den ju säkert ha varit. Jag vet inte. Men skulle du liksom... säg att det var en bra, är det fortfarande en bra skiva, håller den?
Ja, den är ju outstanding, man blir ju fortfarande knockad när man lyssnar på den.
Ja.
Det var några år sedan jag lyssnade på den, så det var kul att få plocka fram den igen och gräva lite i den.
Ja, det är ju syftet med den här skivcirkeln.
Ja, och nu är det dags att plocka fram ytterligare en skiva från de dammiga garderoberna som du ska lyssna på till nästa vecka.
Oj, vad spännande. Ja, jag är supertaggad.
Vi ska förflytta oss i tiden 7 år tillbaka från det att Nicole Sabonier släppte Must Exist, det vill säga till år 2007.
Okej.
Och vi ska till det tredje soloalbumet från en artist. Det är en soloartist, hans tredje album. Nu sa jag hans, så att nu vet du att det är en han också. Ja. Vad är det?
Har
det avslöjat?
Har han gått från grupp till att bli solo?
Ja.
Ah.
Han fick faktiskt pris för bästa singer-songwriter på Manifestgalan för den här skivan. Då skulle jag vilja säga nja efter epitetet singer-songwriter, men i brist på bättre så får man väl säga det.
Då är det någon svensk vi pratar om.
Det är en svensk artist som spenderade stora delar av sin barndom i USA. Eller barndom, uppväxt kanske man säger.
Okej. Och han gick från grupp till att bli solo.
Ja.
Och det är hans tredje skiva, tredje soloskiva 2007.
Ja.
Oj, jävlar. Okej. Nej.
Efter släppet av den här plattan så turnerade han tillsammans med Kristoffer Åström.
Ja, jag tror att du pratar om Christian Kjellvander.
Det tror du helt rätt i. Som då alltså var frontman i Loose Goats innan han gick och blev soloartist.
Det stämmer bra.
Och plattan och vilken, från 2007 är ju den här tungvrickaren som man alltid säger fel på. Det vill säga I saw her from here, I saw her from her.
Ah, den har jag nog aldrig lyssnat på. Vad kul!
Det är hans, ja, den står ut faktiskt. På många sätt. Men det pratar vi om nästa vecka.
Absolut att vi gör.
Kul att ni lyssnar allihop. Följ oss på sociala medier och så hörs vi om en vecka igen. För nu ska jag gå och käka födelsedagstårta.
Absolut. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Fortsätt sprid gospeln och ha en fortsatt trevlig födelsedag, Micke.
Det ska jag. Vi hörs.
Hej då.
Hej då.